Välkommen till den här elfte och näst sista delen i en bibelstudieserie om Uppenbarelseboken. Det här programmet så tänkte jag tala om ett tema som är väldigt stort i Uppenbarelseboken och samtidigt ganska svårt. Och det handlar om de yttersta tingen, nämligen plågorna och krigen som det står om i Uppenbarelseboken. Kanske du har hört om Harmageddon. Det är från Uppenbarelseboken som det namnet hämtas. Stjärnorna som faller från himlen, vattnet som blir till blod och människor som gömmer sig i bergen för att fly från lammets vrede. Det kommer också från Uppenbarelseboken. Och idag så ska jag försöka bena ut den här frågan om plågor och krig i Johannes uppenbarelse. Och sen kommer nästa program, det sista programmet i den här serien, handla om mer brinnande saker, nämligen om eldsjön och den eviga domen. Men idag så ska vi prata om plågor och krig. Det här är Radio Maranata och jag heter Paulus Eliasson. När man läser Uppenbarelseboken så står det helt klart att det berättas om många plågor som drabbar jorden. Först möter vi en försmak i kapitel 6 där det talas om ryttarna på de fyra hästarna, kända i både teologin och populärkulturen som apokalypsens ryttare. Det är en vit, en röd, en svart och en gulblek häst som representerar olika företeelser som död och svält och krig. Och när de hästarna rider ut så finns det martyrer i himmelen, säger Johannes, som ropar ut till Gud: Herre, du som är helig och sann, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod? Så det finns alltså en bön och förväntan i himlen att Gud ska döma jorden. Och den här domen, den ska vi komma in på i nästa program. Men redan här så ser vi att de fyra ryttarna kommer med plågor över jorden. Och samtidigt så ropar martyrerna efter dom. Och plågor och dom, det är två skilda saker som ändå på ett sätt hör ihop. Man kan säga att i Bibeln så är plågor en dom, en slags dom, men som har omvändelse som mål. Tänk på då Gud sände plågor över Egypten, då vatten blev till blod, det kom insektsinvasioner, böldpest och mycket annat. Och hela tiden så står det att farao inte omvände sig, utan att han förhärdade sitt hjärta och inte lät de här plågorna förändra hans beteende. Och detsamma ser man här i Uppenbarelseboken. I det åttonde kapitlet så blåser änglarna i sju basuner och det är berg som kastas i havet, det kommer eld och hagel, en stjärna faller från himmelen och så vidare. Och människorna dör och människor plågas. Men vad är resultatet av det här? Det står i det nionde kapitlets tjugonde vers att så här, citat: resten av människorna som inte dödades av dessa plågor omvände sig ändå inte från sina händers verk. De slutade inte att tillbe onda andar och avguda bilder av guld, silver, brons, sten och trä som varken kan se eller höra eller gå. Och de ångrade inte sina mord och sin okkultism, sin sexuella omoral och sina stölder. Och jag tror att Uppenbarelsebokens poäng med att beskriva de här plågorna, det är att tala om hur lik vår tid och Johannes tid är med den tid då Egypten, Babylon, Sodom och andra bibliska berättelser om platser och personer som inte omvände sig. Hur lika de här tiderna är och att de därför, för att de inte omvände sig, till slut drabbades av Guds dom. För en del människor leder plågor, problem, motgångar till att man söker Gud och att man omvänder sig från sin synd. Men för de allra flesta människorna så gör det inte det. Utan det som verkligen leder till omvändelse, och det talade jag om i ett tidigare avsnitt där jag berättade om de två vittnarna i Uppenbarelseboken. Det som leder till omvändelse är enligt Johannes det trofasta vittnesbördet om Jesus. Det är det som vinner seger över världen. Det är det som ska bära genom alla tider. Och för de som inte omvänder sig när Gud kallar och som är fasta i sitt uppror mot Gud, så väntar inte bara de här plågorna utan det väntar också en dom. Och vad är domen för någonting? Jo, det kan man läsa om i kapitel 14 och 20. Och det handlar om att de som tillber vilddjuret får sin slutliga dom framför den vita tronen. Och att alla som inte är skrivna i livets bok kastas i eldsjön. Men som jag har sagt nu flera gånger, jag ska inte säga det igen för att sluta programmet. Mer om det nästa vecka. Vad är målet med eldsjön till skillnad från plågorna? Jo, om plågorna manar till omvändelse samtidigt som de demonstrerar oviljan till just omvändelse hos människor, så handlar domen om Guds rättfärdighet, att de som har förstört jorden själva ska förstöras, för att använda ett uttryck från Johannes uppenbarelse. Så båda de här sakerna handlar uppenbarelseboken om, och därför om plågor och dom, och det låter ju märkligt, men därför så måste vi också fråga oss varför. Varför tar Johannes upp de här sakerna? Och där tror jag att det är en hjälp att tänka på de församlingarna som det här är skrivet till, församlingarna i Efesus, Smyrna, Laodicea och de övriga. För vilka dilemman och frågor ställde sig de här församlingarna? Och jag tror att något av det som var aktuellt för dem och frågor som de helt säkert ställde sig själva, det var sånt som till exempel, hur kan det komma sig att Gud tillåter att vi som är hans trofasta efterföljare lider, medan de som tillber avgudar frodas och verkar ha det väldigt bra? Och, eller om Gud bara kunde plåga våra motståndare, låta dem få smaka sin egen medicin och Guds allsmakt, så skulle de säkert se sina fel och brister och omvända sig till Gud. Eller kanske de frågade sig, men när ska Gud egentligen döma jorden och rätta upp alla fel som har begåtts? Och jag vet inte om det var de frågorna som är anledningen till att Johannes skriver det han skriver, men i alla fall så är det sådana frågor som uppenbarelseboken kan svara på. Man måste komma ihåg att mottagarna till det här brevet inte är några privilegierade människor på samma sätt som vi som lever i västvärlden 2024, utan det är en undertryckt minoritet. Och allt det här är ju variationer på ett känt tema, nämligen teodicéproblemet, som man brukar uttrycka med: hur kan en god Gud tillåta så mycket ondska i världen? Och Johannes sätt att svara på de här frågorna är att berätta om den visionen som han haft, den här synen. En syn där han ser plågor drabba jorden, plågor som är värre än det Sodom, Egypten och alla andra plågor kombinerat. Men resultatet blir ändå bara att folk vänder sig bort från Gud. Och jag tror att det här är Johannes sätt att tala om den förhärdelse och förstockelse som finns över hela mänskligheten. Och vi ska nu närma oss den här domen som jag har talat om. Men vi ska se vad Bibeln säger om den slutliga striden först. Det som är känt som striden vid Harmageddon. Vad är Harmageddon för någonting? Ja, i uppenbarelsebokens 9:e kapitel så står det att en av plågorna är när den sjätte ängeln med den sjätte basunen släpper loss en väldig ryttarhär. Det står så här i den 16:e versen: antalet ryttare i dessa ryttarhärar var 20 000 gånger 10 000. Jag hörde deras antal. Och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn. Ryttarna hade eldröda, mörkblå och svavelgula bröstpansar. Och hästarna hade huvuden som lejon och deras munnar. Ur deras munnar kom eld och rök och svavel. Och det här verkar som att det är en samling för ett krig. Eller hur? Det är ryttare i 20 000 gånger 10 000. Men det kommer inget krig i kapitel 9. Så kan man läsa vidare om man kommer fram till kapitel 12. Och där är det en strid, men det är en strid i himmelen mellan ärkeängeln Mikael och draken, alltså djävulen. Där draken kastas ut ur himmelen. Och då går draken för att strida mot dem som lyder Guds bud. Men heller inte här beskrivs det något krig. Och så i kapitel 16 så står det att draken, vilddjuret och den falska profeten, det vi har kallat för ondskans treenighet, De samlar jordens kungar till striden på Guds dag, står det. Och de samlas på Harmageddon. Men det blir inget krig. Det verkar som att det hela tiden trappas upp mot en stor strid. Men så händer ingenting. Det blir, eller det beskrivs i alla fall, inget krig. De vänder sig mot Gud, de vänder sig mot Guds heliga mot, på alla sätt och vis. Och Harmageddon, det är ett, som begrepp, det känner vi säkert till. Det används när man talar om en stor konfrontation där allting avgörs. Det är apokalypsen, det är saker och ting förstörs, hela världen går under och så vidare. Någon segrar och någon slaktas, och framförallt så är det väl slakten som man tänker på. Då är det ju ändå intressant att tänka på det, att den enda gången som Harmageddon nämns i hela Nya Testamentet, då händer det ingenting där. Och du kan läsa det här själv och se, det händer ingenting på Harmageddon. Det samlas härar där, ja, men det står ingenting om något krig. Och vad är Harmageddon då? Jo, det man kan säga om Harmageddon är att det är en plats i Israel, det är en slätt nedanför Taborsberg. Och där hade det varit krig tidigare. Man kan läsa om det i Josua och flera andra bibelböcker där det talas om krig på Harmageddon. Megiddoslätten kallas det. Och det var en slags perfekt krigsplats. Men i den här berättelsen så händer ingenting på Harmageddon. Och det låter märkligt, men läs texten själv. Och om du ser någonting i den här texten som jag har missat, ett krig någonstans, så får du säga till, skicka mig ett mejl. Men om man går till kapitel 19 så verkar det som att inom citattecken, äntligen ska bli ett krig. För först så träder Guds stridsman fram och det står så här om honom. Och jag såg himmelen öppen, det här är kapitel 19 från 11 versen, och det står citat. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst, och han som satt på den heter trofast och sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv, och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt rent linne. Slutcitat. Och det är tveklöst så att det här beskriver Jesus, även om han inte namnges. Senare i texten så kallas han också för kungarnas kung och herrarnas herre. Och det är intressant att genom uppenbarelseboken så har Jesus beskrivits på två olika sätt. I kapitel 1 beskrivs han som den himmelska överste prästen. Och i resten av uppenbarelseboken så beskrivs han som lammet som blev slaktat. Men här blir han beskriven som en kung som rider ut i strid. Han har många kronor, han har en mantel och den här som följer honom. Det är sådana här kungliga epitet. Men det är någonting som är annorlunda med den här krigarkungen. Och det är två saker. För det första så är hans mantel doppad i blod, men innan kriget. Han kommer alltså till kriget med manteln redan röd av blod. Och vems blod då, frågar man sig. Och det ska vi komma tillbaka till. Men det andra som är annorlunda är kungens beväpning. För att det enda vapen han har är ett svärd, men det svärdet är hans muns svärd. I den 15 versen så står det så här: ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Så vapnet som han har, det är svärdet i hans mun, tungan, det han säger. Betyder det då att han kommer döda motståndare i en faktisk strid, och att det faktiskt kommer ut ur hans mun ett svärd som slaktar människor? Eller är det tal om någonting annat här? Och när kommer själva slaget? Vi ska komma tillbaka till det, för det är ganska intressant. Men nu ska jag säga någonting mer om det att kungen har sin mantel doppad i blod. För det finns en motsvarande berättelse i Gamla Testamentet som jag tror att Johannes hämtar sin inspiration ifrån. Nämligen i Jesaja 63, där det står så här från den första versen: Vem är han som kommer från Edom, från Bosra, i högröda kläder, så ståtlig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? Det är jag som talar i rättfärdighet, som är mäktig att frälsa. Varför är din dräkt så röd? Varför liknar dina kläder en vintrampares? Jag har trampat vinpressen själv, ingen bland folken hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min harm. Deras blod stänkte på mina kläder och jag fick hela min dräkt fläckad. För hämndens dag var i mitt hjärta och året för min återlösning hade kommit. Slutcitat. Och vad är det som beskrivs här? Jag ska inte gå in på hela sammanhanget, men det här handlar om Gud som hämnas på Edom. Det står vem han som kom från Edom, från Bosra. Och Bosra var en stad i Edom. Och Edom var landet som hade varit i konflikt med Juda och Israel ända sedan början. Och som hade jublat och hjälpt fienden då Juda blev förstört. Och nu kommer då Gud, billigt talat, tillbaka från Edom som en som har trampat en vinpress och har fått kläderna helt röda. Och tanken är att Guds vrede är som en vinpress och någon trampar vredens vinpress, alltså utför Guds hämnd. Men den som i det här fallet utför Herrens hämnd, det är Herren själv. Det är Herrens kläder som är röda av blod. Och så tar vi med oss den här bilden då till Uppenbarelseboken. Och vad händer där? Man förväntar sig att folken ska samlas. Jesus ska utföra Guds hämnd och trampa ner folken. Och så ska hans mantel bli röd av blod. Men då måste man fråga sig, varför är manteln röd av blod innan han kommer dit? Vem är det som har blivit slaktad? Det verkar som att han redan har trampat Guds vredes vinpress. Men i den här berättelsen så är ju fienden rakt framför honom. Varför är de det? De är inte döda än, de lever fortfarande. Så om det inte är hans fienders blod, vems blod är det då? Och jag tror att det är det här som är evangelium. Att Kristus både är den som trampar Guds vredes vinpress och han är den som blir nedtrampad så att säga. Och det finns två verser av aposteln Paulus som beskriver det här. Den första från första Thessalonikerbrevet, det femte kapitlet, där det står i den nionde versen, citat, Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Och sen en annan vers från andra Korinthierbrevet 5:21 där det står, han, alltså Jesus, som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Så här talar han både om att vi inte får vreden utan vi blir frälsta genom vår Herre Jesus Kristus. Och så säger han att Jesus är gjord till synd i vårt ställe för att vi skulle bli rättfärdiga. Så om Johannes signalerar till oss att Jesus kommer till slagmarken som vintramparen från Bosra, men vreden har han redan tagit på sig själv, som Paulus talar om här, som vi ser i evangelium, vad återstår då? Vad är det för vrede som återstår? Jo, i Johannes evangelium så säger Johannes döparen så här i det tredje kapitlet och den 36:e versen. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet utan Guds vrede blir kvar över honom. Och det tragiska för människor som inte har tagit emot Jesus som frälsare är att vreden förblir över dem. De har inte tagit emot räddningen. Men om vi vänder tillbaka till scenen i Uppenbarelseboken 19, för vi har ännu inte kommit fram till den här striden som vi har väntat på. Vi såg att det samlades i strid i kapitel 9, i kapitel 12 och i kapitel 16, men det kom ingen kamp. Men nu i kapitel 19 så kommer det väl ändå. Vi läser här från den 19 versen, det står så här. Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten som hade gjort tecken inför vilddjuret och därigenom förlett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Båda kastades levande i eldsjön som brinner av svavel. De andra dödades med svärdet som gick ut ur ryttarens mun och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött. Ja, okej. Okay. Vilddjuret och jordens kungar, de samlas alltså här med sina härar mot kungarnas kung. Och nu tänker man att nu börjar kriget, nu ska vi se det här kriget. Men det står ingenting om ett krig. Det står att de samlades mot ryttaren på hästen och mot hans här och vilddjuret greps. Det står att vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, de kastas levande i eldsjön Och så är det färdigt. Eller inte riktigt färdigt, för den sista versen säger att de andra, alltså de som följde med honom, dödades med svärdet som gick ut ur ryttarens mun. Svärdet i hans mun, där kommer det igen. Vad är svärdet i kungens mun? Vad är egentligen budskapet här? Det ska jag säga någonting om i avslutningen av vårt program. Jag vill nämna en teori om hur vi ska tolka den här texten, och så får du se om det verkar överensstämma med resten av Guds ord och med din egen förståelse av det kristna budskapet. Jag säger inte att det här är facit, jag säger att det här är en tanke om hur man ska förstå den här texten. För jag menar att Johannes här tecknar en bild av en strid mellan vilddjuret och kungarnas kung. Antikrist möter Kristus, skulle man kunna säga. Men på vilka premisser sker den här konfrontationen? Jo, det står att vilddjuret har bedragit stora delar av mänskligheten och samlat mänskligheten i ett hat mot den sanna kungen. Kungarnas kung på sin sida har redan trampat Guds vredes vinpress, det vill säga att han redan har burit vreden i sig själv. Och så det är premisserna. Vilka vapen är det som används i det här kriget? Ja, det verkar som att vilddjuret har en plan om att använda sin stora här för att förgöra kungarnas kung. Men kungarnas kung har ett vapen som ingen kan motstå, och det är orden som kommer ut ur hans mun. Han vinner seger genom budskapet han har att förmedla. Och jag tror att det här är en våldsam beskrivning, för den är våldsam. Det är en våldsam beskrivning av någonting som egentligen inte är våldsamt. Och missförstå mig inte, den sista versen är där, och den talar om att alla som följer vilddjuret ska dödas med svärdet som kommer från kungens mun. Och det är en dom, och det är en drabbning. Men vilken slags drabbning är det egentligen? I Efesebrevet så säger aposteln Paulus att vi har andens svärd som är Guds ord. Och i hela det sammanhanget så beskriver han med krigets symbolik det som han till slut kallar för fredens evangelium. Och det är ju en slags utmaning, det är en kontrast och en utmaning för vår förståelse av det här. Men jag tror att det är en nyttig utmaning. För vad betyder det att kämpa en kamp med andens svärd för att förkunna fredens evangelium? Är det ett fysiskt krig? Är det ett krig som vi är inne i där vi skjuter på varandra eller där vi går till attack mot människor med fysiska vapen? Eller är det någonting annat som är lika verkligt, som är lika mycket en strid, men som är någonting annat än en strid som vi kanske tänker på? Om Jesus då vinner seger genom det budskapet som han förkunnade här på jorden, om han konfronterade världens makter genom det budskapet, genom det maktordet då han gick runt här på jorden och drev ut onda andar och satte människor fria, det var det som han beskrev som sin strid, så tycker jag inte att det är så svårt att tänka sig att det är precis det som beskrivs i den här texten också. Alla jordens makter vänder sig mot Jesus, mot hans folk, men de vinner seger mot vilddjuret, mot den falska profeten, alltså mot både statsmakten och falsk religion, och det gör de genom det vittnesbörd som de har, den förkunnelse som de har, genom evangelium. Och jag tror kanske att vi behöver revidera vår syn på en kaotisk och blodig drabbning mellan djävulens härar och Kristi härar på Harmageddon, där blod ska flyta högt över alla kanter, där människor ska slaktas ner och allting, det ska vara död och fördärv över den platsen. Kommer verkligen jordens alla arméer att gå till krig mot Jesus på Harmageddonslätten? Och svaret på det är, jag vet ärligt talat inte. Jag vet inte hur det kommer bli i framtiden. Och jag tror heller inte att det jag har sagt i det här programmet nödvändigtvis utesluter att det finns en sån fullbordan av den här profetian också, av det som Johannes säger här. Min intention har inte varit att gå till krig billigt talat, mot andra tolkningar av uppenbarelseboken, utan mitt mål har varit att presentera en bild som jag tror kanske bättre beskriver vad som händer i den här texten. Var står den slutliga drabbningen? Var står det slutliga kriget? Vad är striden vi har att kämpa? Vad är striden som Jesus har? Hur kommer han vinna seger över den här världens makter? Är det genom att han till slut tar till de vapen som den här världen har? Att han till slut mördar på och dödar sina motståndare på det sättet som alla i den här världen gör? Eller är det genom hans muns svärd, billigt talat? Och om du som har lyssnat på det här programmet har några tankar omkring det här, så, eller om du är oenig med mig eller har fått upp ögonen för någonting nytt, så ta gärna kontakt och säg vad du tänker. För Bibeln är tydlig med att det kommer en uppgörelse med synden, döden, den antikristliga statsmakten, djävulen och de som tillber världens makter istället för Gud. Det är det inget tvivel om. Men när man läser uppenbarelseboken i sin helhet och i harmoni med både Johannes samtid och Bibelns övriga vittnesbörd, då tycker jag att det träder fram en bild som vi inte är helt vana vid. Men jag hoppas att jag kanske har öppnat ögonen för den här bilden lite grann i det här programmet. Och det finns mycket mer att säga, men halvtimmen den är över nu. Och egentligen så hade jag tänkt att det här skulle bli det sista programmet i den här serien. Men som sagt, det ser ut att vi behöver program till. Och där ska jag också dyka ner i ett svårt tema, nämligen frågan om helvetet och en evig dom. Men det får bli nästa gång. Fram i striden går en här, står det i sången Maranata-folket, och den ska vi lyssna på från albumet Han fann mig. Den ligger på Spotify och YouTube också om du vill höra mer av det albumet. Men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast med mig, Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholms och Örebro närradio. Var gärna med och sprid de här programmen vidare. Du kan komma i kontakt med Maranata via info@maranata.se, är e-postadressen, och telefonnumret är 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande. Fram i
det.